Det viktigaste i livet handlar det om. Vi står inför ett nytt år och ett nästan oskrivet blad. Och då har jag funderat över det här. Vad är egentligen viktigast i livet? Och det vore ju väldigt intressant att göra en undersökning bland oss här. Jag är säker på att vi skulle få ganska många olika svar. Vad är viktigast i livet? Vad skulle du nämna? Jag bloggade lite grann om det här på internet. Vad är det viktigaste i livet? Och det var lite olika svar på undersökningen man har gjort. Någon sa det viktigaste i livet för mig, det är min familj. Någon annan, att njuta av de små sakerna i nuet. En annan sa att få vara frisk och tjäna pengar. Det var en undersökning man gjorde bland ungdomar på 90-talet. Det vanligaste är kanske det här, det viktigaste i livet är kärlek. Någon sa det viktigaste i livet är humor och självdistans. En annan, nära och kära och vänner plus egen tid. Bland arbetare i Göteborg så var det 70% som sa att det viktigaste tycker vi, det är inte arbetet, det är arbetskamraterna. Allt det här är ju jättebra och viktiga saker. Men är det det allra viktigaste? Jesus fick faktiskt den här frågan, fast lite annorlunda formulerad, av en ung man som han mötte. Och det här, det var en man som kunde sin bibel. Egentligen hade han ett felaktigt motiv med sin fråga, för det står att han ville sätta Jesus på prov. Och då formulerade han frågan, och vi läser om det i Matteus 22 kapitel och från vers 34. Har du din bibel får du gärna följa med. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saduséerna svarslösa och samlades kring honom. Och en av dem, en laglärd, och det var alltså en ung man. Han ville sätta dem på prov och frågade: mästare, vilket är det största budet i lagen? Eller med andra ord, vilket är det viktigaste? Och här vill jag stanna lite grann och ta bakgrunden här. För att fariseerna, de hade delat in hela lagen i 613 olika bud. Hur fick de dem? Ja, de tänkte att det är ju rätt så smart. Då har man ett bud för varje ord i tio Guds, eller för varje bokstav i tio Guds bud. Så fick de fram de här 613 buden. Och tydligen räknade de ut det lite grann. Och då fick de 248 positiva bud, vad man ska göra. Och det var lika många som kroppsdelarna i kroppen. Det var ju ett annat sätt att räkna ut det på. Och så hade de 365 negativa bud, ett för varje dag. Usch då. Och nu var de spända att höra, vad säger Jesus? Vilket av de här är det viktigaste? Vad är det viktigaste i livet? Vad svarar Jesus? Jesus svarar utan att tveka: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. På de här två buden hänger hela lagen och profeterna. Där har ni dem. Och det Jesus citerar här egentligen, det är ifrån ett ord som en sann jude skulle citera två gånger om dagen. Shammai, eller trosbekännelsen, från 5 Moseboken 6:5. Så Jesus kom egentligen inte med någonting nytt, utan han upprepade vad de redan visste, men han gav det en fördjupad innebörd. Älska Herren din Gud av hela hjärtat, hela din själ, hela ditt förstånd. Det, säger Jesus, är det viktigaste i livet. Om du och jag missar det, De missar vi allt. Det kvittar hur många av de andra buden man håller. Det kvittar hur framgångsrik man är i livet. Hur mycket pengar man än tjänar, missar man det så missar man allt. Och egentligen funderar jag på, det är det här som de flesta i vårt land missar. Alla de här bloggarna, enkäterna på nätet, de hakar på i nästa led. Det är bra saker. Men det är inte det viktigaste. Jesus, han tar ju också med det sen, din nästa som dig själv. Men det första och viktigaste, säger Jesus, det är att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, med hela sin kraft, med hela sitt förstånd. Därför att missar man det, då missar man det andra också. Men då är det ju viktigt, vad betyder det här då? Vad betyder det egentligen att älska Gud? Alltså Jesus, han går till ganska svidande angrepp mot de fariseerna och de skriftlärda. För i nästa kapitel så säger han till dem: okej, ni säger att ni håller 613 bud, men vi är, ni hycklare, ni skrymtare, säger han. Och så fortsätter han där och talar om, ni är jättenoga med det yttre, men vad finns i hjärtat? De visade en sak på utsidan, men det fanns en helt annan sak på insidan. Och det här tycker jag visar att man kan gå genom livet med en fin och vacker yttre fasad. Man kan verka väldigt religiös och from, men det finns inte den här hängivenheten, överlåtelsen, kärleken till Gud i hjärtat. Det som är mitt allra innersta. Det här ordet kärlek, det har ju blivit så urholkat idag. Idag är det nästan bara en sentimental känsla. Men när Bibeln talar om att älska, så används ett ord som betyder en viljehandling, som handlar om en total överlåtelse. Att jag överlåter mig 100% åt Gud. En fullständig överlåtelse av hela livet. Där Gud får vara först i hela mitt liv. Eller som Mats läste här i början: sök först Guds rike. Hela mitt liv. Och hur är det? Kan jag fråga både er yngre och er äldre, hur är det, den jag verkligen älskar? Visst är det så att den jag verkligen älskar, den vill jag vara tillsammans med så mycket som möjligt. Den jag verkligen älskar vill jag lyssna till så ofta jag kan. Den jag verkligen älskar vill jag lära känna så mycket som jag någonsin kan, eller hur? Den jag verkligen älskar vill jag aldrig egentligen göra besviken, utan jag vill glädja den personen med allt jag tänker, med allt jag gör, med allt jag känner. Den jag verkligen älskar kan jag inte sluta att berätta om för andra. Det är egentligen vad det betyder att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin kraft, som Markus också tillägger. Och här måste jag få flika in en berättelse som jag fick höra av min bror nu. Det var därför jag inte kom i tid så jag kunde vara med igår kväll. Jag var nere i Ystad, Helena och jag hälsade på min brors svägerska. Och Ingmar, han är ofta i Indien. Han har tagit över. Sen när jag kom hem till Sverige så började han åka till Indien. Och bland annat undervisar han på en bibelskola för pionjärarbetare. Och han träffar ju, möter många där uppe i Delhi. Bland annat berättar han om den här tjejen till vänster, Veri. På kortet här är hon väl ungefär 20 år. Veri från Punjab. Det kom en evangelist till hennes föräldrahem uppe i Punjab i Nordindien. Och han sa så här till pappan: du ska skicka din son till bibelskola. Och det här var ingen kristen familj, det här var en hindufamilj. Så pappan sa: vad är det här för dumheter? Jag skickar inte min son till någon kristen skola. Men den här evangelisten gav sig inte. Han hade fått liksom ett ord ifrån Gud att det här ska ske. Han kom tillbaka gång på gång på gång på gång. Och till slut så tänkte pappan, tja, det skadar ju inte om min son får lite religiös undervisning. Så han gick med på det och grabben, han åkte till bibelskola. Och där blev han frälst. Han blev en hängiven, överlåten kristen och kom tillbaka. Och sa till familjen, nu ska vi sluta att tillbe alla de här avgudarna. Det är ingenting att ha, jag har funnit den levande guden. Och pappan och hela familjen blev ju jättearga på honom. Även Veri, tonåringen, blev jättearg på sin bror och sa, vad är det här för dumheter? Det här ska du inte säga till oss. Han fortsatte och berättade. Och Veri såg på sin bror att här har det hänt någonting. Han är totalt förändrad. Det här grep tag i henne. Och brodern fick be med Veri och hon blev en överlåten kristen. Den här unga tjejen som varken kunde läsa eller skriva. Vad hände med hennes liv? Jo, så fort hon hade blivit en kristen så började hon. Alltså det här tog tag i hela henne. Det fanns ingenting viktigare. Hon började berätta för alla som hon mötte. Jesus har förändrat mitt liv. Hennes far blev arg på henne, slog henne, misshandlade henne och sa, sluta upp med det här om du ska vara kvar i huset. Hon gav inte upp. Han sa, gå nu, ta den här maten till avgudarna där i hörnet och visa att du lyder. Hon sa, nej, jag kommer aldrig att offra till avgudarna. Jag har hittat den levande guden. Det är honom jag vill tjäna. Och pappan, han blev så arg. Han slog henne, det hjälpte inte. Veri höll fast vid sin tro. Till slut tänkte pappan, ja, jag får väl gifta bort henne då. Så det blir lite fason på henne. Så han gifte bort henne, den här unga tonåringen, det är vanligt i Indien. Man gifter ofta bort sina döttrar när man bor på landet, när de är 15-16 år. Han gifte bort henne med en snickare i Delhi. Så hon kom till storstaden Delhi. Och då tänkte pappan, nu blir det väl fason på henne. Hon fortsatte bara som förut. Hon vägrade att tillbe inför avgudarna där i ena hörnet. Och nu var det hennes man som blev arg på henne och slog henne och misshandlade henne och sa, du ska lyda mig. Nej, sa hon. Jag kommer lyda dig i allting annat utom i detta. Jag älskar Gud. Han har förvandlat mitt liv. Och ofta så tog hon sin bibel. Hon kunde inte läsa den själv, men hon hade hört om den. Hon hade fått berättas om den. Och hon tog den när hon gick ut, när hon var färdig med sysslorna. Och så gick hon från hem till hem och sa, sluta upp och tillbe avgudarna. Jag har funnit den levande guden, han som har sänt sin son som har dött för oss. Ni kan läsa om honom i den här boken. Och så kom hon hem. Hon fick så småningom två små pojkar. Och mannen fortsatte att slå henne. Och vid ett tillfälle skickade han bort henne och sa, nu får du gå härifrån. Och hon föll vid hans fötter och sa, jag ska lyda dig i allt. Men bara låt mig slippa att tillbe avgudarna. Och till slut bevekade han sig. Så berättade Ingmar att vid ett tillfälle, så när hon hade kommit hem, så var det en stor folkskara där på gården. Och hon undrade, vad är det som har hänt? Jo, hennes lille son, han hade tagit en flaska med ett rengöringsmedel som man har för toaletterna där, som ser ut precis som mjölk. Det var vitt innehåll i den här flaskan. Och han hade druckit upp det här. Och där låg han nära döden. Och det här höll på att fräta upp honom inifrån. Och läkarna sa, det finns ingenting att göra. Han kommer att dö. Och hon kom dit och alla sa, där ser du vad som händer, därför att du har lämnat hinduismen och fått de här tokerierna i huvudet. Och så säger Ingmar, Veri kom in där på gården. Och vad gör hon? Hon börjar knä vid sin son. Och så ropar hon till Gud och säger, gode Gud, du som är den levande guden, du som har förvandlat mitt liv. Du kan inte låta min son dö. Visa nu inför alla de här att du är den levande guden. Och så lägger hon sin hand på sin lille son och ber för honom. Och han reser sig upp. Mamma, säger han. Och läkarna kan bara konstatera, här har skett ett under. Ingenting händer med pojken. Och alla förstår, Veris Gud är den levande guden. Och jag blir så gripen av det här. Här har vi en analfabet som direkt har förstått vad betyder det att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ, av hela sin kraft. Hon är beredd att betala priset. Och jag tänker så här. Jag tänker så här. Här är vi som har Guds ord. Vi har det, vi kan läsa det. Vi har allt vi behöver. Och ändå, tänk vad kalla vi är. Och jag behöver bara se till mig själv. Tänk vad lite det här griper tag om oss. Tänk vad lite det här betyder för oss. Tänk vad mycket annat som är så viktigt för oss. Och jag tänker på vad Jesus säger. Prisade Gud, du har dolt detta för de visa och kloka. Du har uppenbarat det för dem okunniga. Ibland kan man ju undra, hur ska jag klara det här? Hur ska jag klara att älska Gud av hela mitt hjärta och hela min själ? Och vet du, Johannes, han ger oss det viktigaste svaret av alla. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Där har du svaret. Alltså, min kärlek till Gud, den blir bara ett gensvar till hans ofattbara kärlek till mig. Och när jag ser det, då kanske jag är beredd att ge mig helt åt honom. Och så säger Paulus någonting annat också. Han säger att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Där har du svaret. Vi älskar därför att han först har älskat oss. När jag öppnar mig för honom, då gjuter han sin heliga ande in i mitt liv. Den man älskar vill man lyssna till. Det är därför vi också har tagit fram en bibelläsningsplan för det här året. Och det, anledningen till det är att jag behöver höra hans röst. Jag behöver förstå vad vill han med mitt liv. Och ett gensvar till det, så vill jag ta en stund varje dag, lyssna till honom, läsa Guds ord. Och det här är en chans för dig att göra det. Att ta den här lilla stunden, att ta emot hans kärlek till dig, att höra vad vill han med mitt liv idag. 10-15 minuter, jag tror att vi alla kan ta den tiden. Prioritera detta, eller hur? Det viktigaste i vår församlingsvision, det är ju det här, nära Jesus. Att älska Gud. Att förbli honom, precis som vinstocken. Eller grenarna förblir vinstocken. Av hela mitt hjärta, av hela min själ, av hela min kraft vill jag älska honom. Utifrån det flödar allting annat. Och så bara ett par ord om det här nästa då, att älska din nästa som sig själv. Så här sa Martin Luther. Älska Gud och gör vad du vill. Och visst har han rätt. Förutsatt att man förstår vad det innebär att älska Gud. För det går inte att älska Gud och samtidigt inte vilja göra som Gud säger. Det går inte att älska Gud och samtidigt hata sin nästa. Eller som Johannes säger i sitt första brev. Om någon har denna världens tillgångar och sluter sitt hjärta för sin broder när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek bo i honom? Och sen tillägger Johannes, kära barn, låt oss älska inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Det går inte att älska Gud och samtidigt bära på oförsonlighet och bitterhet mot någon annan. Det går inte att älska Gud om jag inte av hjärtat förlåter min bror eller syster som jag har någonting emot. Alltså, det här med min relation till Gud och min relation till min nästa, det är så sammanflätat. Så oerhört sammanflätat. Och all sann kärlek till Gud, den tar sig uttryck i att jag verkligen bryr mig om andra. Det är därför vi har den här visionen, nära Jesus, nära varandra och nära världen. I den ordningen. Därför att tar jag emot Guds kärlek till mig och ge tillbaka den i en full överlåtelse till honom, så kommer jag både att kunna älska mig själv, Därför att vad sa Jesus? Älska din nästa som dig själv. Och älska min nästa. Visa omsorg om andra. Vilja att det går min nästa lika väl som mig själv. Jag fick låna en film av min dotter. Det finns en hel del bra filmer. Det finns det mycket skräp också. Men den där lilla filmen, The Blind Side, den tog tag i mig faktiskt. Det handlar om en överklassfamilj där frun i huset får syn på den här unge, vilsne mannen. Stor är han, stor som ett berg, men hemlös och vilsen. Och beslutar sig för att den här grabben ska jag ta mig an. Och öppna sitt hem för den här killen från gatan. Låt honom sova i sin 10 000 dollar soffa i vardagsrummet som han förstörde för att den är så tung. Men hon tar sig an den här grabben med allt vad det innebär och visar sin kärlek till honom. Och han blir förändrad och han får en karriär inom amerikansk fotboll där han är en av de bästa spelarna i USA idag. En vit kvinna från ett välbärgat hem. Som tar sig an och ger en kille en sängplats för en natt som sen blir i praktiken att han blir adopterad av den här familjen. Ja, du får själv se filmen, jag ska inte säga mer. Men okej, det här är väldigt drastiskt. Men jag tror att vi varenda en faktiskt kan hitta de små möjligheterna varje dag. Att visa omsorg, visa kärlek, börja precis där vi är. I hemmet, i församlingen, mot grannarna, mot arbetskamraterna. Och nu är det din tur. Nu är det din tur. Kristen tro är egentligen väldigt okomplicerad. Älska Gud, älska människor. Älska Gud, älska människor. Det är egentligen allt som Johannes säger i sitt första brev. När han är gammal och ska försöka sammanfatta vad handlar egentligen kristen tro om. Allt annat, säger Jesus, kan man hänga upp på de här två liksom krokarna. Alla andra bud, allting annat i livet. Allt annat är bara en förklaring av det här. Så vad är viktigast i livet? Att älska Gud helhjärtat, med hela din vilja, med alla dina känslor, med hela ditt intellekt och din kraft. Låter det omöjligt? Ja. Det är det. Det är omöjligt. Jag kan aldrig göra det i min egen kraft. Men jag kan öppna mitt hjärta för Guds kärlek. Han som gick till korset för min skull. Jag kan öppna mitt hjärta för Guds heliga ande. Så att han får genomsyra mig. Och därför är frågan, hur vill du uttrycka din kärlek till Gud? Hur vill du uttrycka din kärlek till Gud det här året, den här dagen, den här veckan? Fundera över det. Men stanna inte bara där, utan låt det gå vidare till den här frågan. Hur kan du föra vidare hans kärlek den här veckan till någon annan? Till dina arbetskamrater, till någon som du möter på din livsväg. Någon som du kanske har lite svårt för. Hur kan du bry dig lite extra den här veckan för en medmänniska som behöver dig? Ta med de här två frågorna, fundera över det. Öppna ditt hjärta och besluta dig för Gud, jag vill älska dig. Jag vill älska dig av hela mitt hjärta. Och jag vill att din kärlek ska få flöda genom mitt liv det här året. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för att du älskar oss så oändligt mycket. Och att du älskar oss så mycket att du faktiskt gick hela vägen ända till korset. Åh Herre, vad kan jag göra som ett gensvar på din kärlek? Gud, förlåt mig att jag ofta är så likgiltig och så kall. Herre, låt mitt liv få genomströmmas av din kärlek till mig. Och låt mig få ge tillbaka till dig, av min tid, av allt det jag har och är. Men också Gud, låt den kärleken få strömma genom mig, precis som den strömmade genom den här unga kvinnan Veri, ut till andra runt omkring. Så att andra får se din kärlek i våra liv den här veckan. Amen.